Tack för det. Ja, nu är det Ring P1 som sänder direkt från Göteborg. Jag heter Emma Rasper och jag vill diskutera aktuella frågor med dig som lyssnar. Vad tycker du? Vad vill du förändra? Vad borde bli bättre? Ring in 020 22 10 10. 020 22 10 10 är telefonnumret. Och har du aldrig ringt i programmet innan, gör det idag. Först ut Inger Rydén, också från Göteborg. Hej Inger!
Ja, hej hej och god morgon.
God morgon.
Jag ville prata om de här sparkcyklarna.
Elsparkcyklarna menar du va?
Ja, elsparkcyklar, ja just det.
Inte de som fyraåringar använder.
Ja, det är bedrövligt. De här som, alltså min väninna höll på att bli påkörd, nu gick det ju bra. Det kom en kille och det hände jätteofta på fel sida. Ingen störst och kör på som idioter då. Mm. Och de kommer ibland, ja, fyra stycken, tre stycken på dem kommer de. Mm. Och de kör, ja, och nu ska de, kan jag öka hastigheten ännu värre. Så jag tycker de ska förbjuda dem. För det kommer inte förorsaka mycket olyckor. Det finns ju de som sköter det jättebra. Det är inte de jag pratar om.
Nej.
Utan dessa som kör. Alltså man är livrädd ibland när de kommer föran. De hörs ju inte heller.
Nej, det, de är väldigt tysta, ja.
Men... ja, de är ju det, vet du. Ja, visst är de. Mm. Och det skulle vara kanske någon klocka på dem. Jag vet inte om det hjälper.
Det alla finns nog ringklocka på, men de kanske inte använder dem så mycket. Men
Inger, jag tror inte det, ja.
Jag tänker, det här fenomenet finns ju då i städer i Sverige med elsparkcyklar som man kan hyra då, bara plocka upp liksom och köra iväg med. Vi hade en kvinna igår som var med, som hon tyckte att man skulle införa att man behöver ha hjälm på sig. Vad tänker du om det?
Ja, det kan jag tycka, men det hjälper ju inte alltid dem. Det hjälper ju dem som kör då, men de som går på trottoarer och liknande, det hjälper ju inte dem. De har störtkruka på sig.
Nej.
Jag tycker, och så slänger de dem, och det är inte alls miljövänligt heller, för de slänger dem i vatten överallt. Och sen när det blir mörkt ute så, de ligger bara, och de kan ju slå ihjäl sig på de här, slår sig väldigt illa på de här cyklarna.
Mm.
Jag tycker,
men
att det är ett,
Inger, ditt förslag är att förbjuda dem helt.
Ja, på ett sätt. Då får, om man, de här som är skötsamma sköter dem, det är klart, hur ska man ta ut och gallra dem? Det går ju inte, att få dem betala eller någonting för dem, eller ha någon legitimation eller någonting.
Mm. Ja, jag tänker, man skulle ju kunna styra upp liksom tillsynen. Alltså många av de där som kör, så som du berättar, de begår ju någon form av trafikbrott, måste det ju vara. Alltså om man kör mot trafiken eller sådär. Men det är frågan om vi liksom vill att polisen ska lägga jättemycket tid på detta då. De har ganska mycket annat
att göra. Det. De har ju så mycket, ja, de har ju det. Det har blivit så hemt. De har ju annat att göra. Men ja, jag vet inte. Jag tycker nästan man skulle förbjuda dem. Eller att man skulle ha någon slags legitimation att få köra dem. Men det är också svårt kanske att ordna. Men någonting tycker jag de skulle ha i alla fall. Så att det inte vem som... De kan ju komma lite onykter och allting och köra dem här.
Nej, men precis. Och det får man ju inte heller göra. Men vem, det är ingen som kontrollerar det. Men du Inger, vi gör så här. Du har ändå ett väldigt konkret förslag. Förbjud elsparkcyklarna. Det skulle vara kul att höra någon som använder elsparkcykel. Kanske på ett lite mer så. Kanske använder den,
ja,
åker till jobbet och tillbaka.
Ja, det kan ju vara sådana som sköts, som jag säger, sköts. Ja, det...
Någon som kanske vill ringa in, då är ju telefonnumret 020 22 10 10. Och så tackar jag dig Inger för ditt inlägg i debatten.
Ja, det är så bra. Trevlig dag.
Detsamma.
Hej.
Ja, ring in om elsparkcyklar. 020 22 10 10 är telefonnumret. Nu fortsätter vi med trafik, men med bilar. Gerrit Hoggendorn från Lund, hej.
Hejsan.
Hej, du vill prata om det här med att hur snabbt man kör sin bil, eller hur, som var ett ämne vi hade uppe i förra veckan i Ring P1.
Ja, precis. Det blir ju trafikstockningar om man kör för sakta. På motorväg till exempel så tycker jag att i den högra körbanan skulle det vara minst 80 och den vänstra minst 90. Så att man inte ligger i 85 på den vänstra körbanan, och det blir trafikstockningar.
Mm. Men man får ju inte ligga i den vänstra liksom och köra, eller man får ju bara köra om där.
Ja, men det ligger långtradare som ligger länge där och segar förbi sakta men säkert i den högre banan.
Mm.
Och det är ju väldigt onödigt, de kan lika väl ligga där i den högra om man liksom håller ordentlig fart i den åtminstone. Att man sett att åtminstone har 80. Det är klart, ligger det någon i 70 i den högra körbanan, då det är trafikstockning där också. Ja. Så det är...
Men du tycker att man skulle ha då liksom en minikrav på något sätt? Du måste minst köra i 80 på en 100-väg typ, eller?
Nej, på motorväg tänker jag nu.
Ja, ja.
Att på den högre körbanan minst 80.
Ja, ja.
Och i den vänstra körbanan minst 90.
Just det.
Slipper trafikstockningar. Det är ju, jag kommer ihåg, jag var med och körde innan man fick hastighetsbegränsningar. Och folk låg i, somliga låg i 90 och andra låg i 110. Och så blev det stopp när man kommer fram till en ort eller så. Mm. Och det är fullständigt. Sen efter hastighetsbegränsningen, då flöt trafiken.
Mm.
Och man kan få trafiken att flyta på motorvägarna också om man... tänker på om man inför det här,
då skulle
motorvägarna räcka till.
Just det. Men frågan är, nu har vi haft uppe det här Ring P1, men hur stort problem, hur många är det som kör långsamt? Jag tänker, jag hade läst upp ett mejl igår som var en lyssnare som sa, men är inte problemet att folk kör för fort?
Jo, det finns ju också, men de orsakar ju inte... De här stockningarna, jag kör lite då och då mellan Lund och Helsingborg och det är stopp lite då och då, alltså helt utan att det har hänt en olycka eller någonting, utan det är bara att det blir tvärstopp.
Mm.
Och sen släpper det igen efter en tid. Det är väl då när en långtradare har kommit förbi
kön. Precis. Ja, men Garit, då har du framfört den här åsikten i din P1. Jag tackar så mycket för det.
Tack så mycket.
Tack. Hej då.
Tack, hej. Hej.
Ja, vi hade upp ett ämne igår som handlade om drogtester på arbetsplatser. Gunnar från Värlinge ringde in och tyckte att drogtester borde vara obligatoriskt på alla arbetsplatser, även för riksdagsledamöter som fattar beslut som påverkar oss alla. Och då har vi frågat på Ring P1s Facebook-sida, borde drogtester gälla oavsett arbetsplats? Och varför inte? Mikael skriver, på alla offentliga arbetsplatser, det vill säga arbeten som finansieras av skattemedel, borde det vara självklart. På privata företag borde det vara upp till arbetsgivaren med rekommendation att genomföra det. Bengt skriver, vem ska betala? Och hur ska vi kunna säkerställa sekretessen? För att inte prata om den individuella integriteten. Och Ida är inne på lite samma spår. Vad folk gör utanför sina jobb är deras ensak, inte hela samhällets och regeringens. Är det ingen som värnar om privatlivet längre? Jag har åsikter om detta med drogtester på arbetsplatser. Det kan vi också fortsätta den diskussionen här i direktsändning. Om du vill prata om det ämnet ringer du 020 22 10 10. Eller om du vill prata om något helt annat, då är det samma nummer. Nu säger jag hej till Mikael Julström i Härnösand. Hej Mikael.
God förmiddag, Emmy.
God förmiddag. Vad vill du prata om?
Jo, jag vill prata om det blivande EU-medlemskapet för Ukraina. EU har ju lovat Zelensky att ordna en så kallad fast lane med ett alltså inträde i EU senast 1 januari 2027. Och jag funderar på, vad kommer det att innebära för konflikten mellan Ryssland och Ukraina? Kommer alltså EUs trupp då att försvara Ukrainas land som en del utav EU? Eller kommer det att angripa och försvara, angripa Ryssland respektive försvara Ukraina för att Ukraina är en del utav EU? Det är det jag ställer mig frågan. Hur vi ska göra.
Mm, precis. Du menar liksom att ifall Ukraina blir medlemmar i EU, kommer EU då militärt hjälpa till på något sätt? Men det gör vi väl redan en del med att leverera vapen och så vidare. Vad tänker du beskylla den?
Alltså att vi sätter då in en aktivare del. Jag menar, jag tänker på den här de tre musketörlagen, alltså en för alla för en.
Mm.
Att om ett EU-land skulle angripa så kommer alla andra till dess försvar. Om det också skulle gälla för Ukraina innebär det ju helt enkelt en eskalering och en högre del av grad för EU att ta del i konflikten just Ukraina-Ryssland. För vi har ju sett nu också att Ryssland i allmänhet och Putin i synnerhet reagerar starkt på EUs erbjudande till Ukraina att gå med i EU och bli också då en del kanske också utav försvarsorganisationen NATO som vi själva också är med i.
Men vad, precis, jag fattar, men samtidigt så är det så här att ja, det kanske, vad ska man göra då? Alltså, det är också i EU och Europas intresse att det här kriget tar slut eller att Ukraina får stöd kanske här. Alltså, ska vi inte hjälpa Ukraina menar du, eller?
Jo, det ska vi göra. Men det du nämnde nu är två steg. Jag talar nu om den tredje steget i raketen. Nämligen helt enkelt att Ukraina blir medlem utav EU, säger vi 1 januari 2027. Och då innebär det ju att om Ryssland då går till angrepp, alltså återigen med attacker med drönare och missiler mot huvudstaden, alltså Kiel, i Ukraina eller eventuellt då landsbygden, ska då i så fall EU sätta in trupp och rullande infanteri för att försvara gränsen, eller hoppas EU på att Ryssland ska helt enkelt avsluta kriget och dra sig tillbaks från de Donetsk-området exempelvis i öster?
Nej, men det är viktiga frågor du ställer. Jag har inget svar på det. Det har kanske inte du heller. Alltså, vi vet ju inte riktigt det. Sen är det också frågan om det verkligen kommer gå så fort för Ukraina att bli medlemmar i EU. Men ja, det är väldigt intressant. Vad tror du själv kommer hända då ifall Ukraina får bli medlemmar i EU?
Ja, Ryssland då helt enkelt, och Putin måste ju ta ställning till att avsluta kriget, för att det skulle alltså ett angrepp på Ukraina, som jag sa, skulle bli ett angrepp på ett EU-stat, och enligt då den här en för alla, alla för en, innebär alltså att EUs trupp då skulle försvara Ukraina. Och dessutom, det har ju redan pratats om det här med Östersjöländernas ansvar i Östersjön och Finska viken, om hur vi ska bemöta de här provokationerna från skuggflottan och den ryska marinen i Finska viken och i Östersjön och till och med nere i Nordsjön. Så hur skulle då alltså det bli? Skulle det bli en eskalering eller en deeskalering och kanske till och med då ett avslut på kriget? Jag hoppas ju på ett avslut på kriget innan dess. Sen får Ukraina själv då ta ställning till om de vill vara med i EU eller inte, om kriget tar slut.
Mikael Ljusström, tack för dina tankar här i Ring P1.
Tack så mycket själv för att vi fick vara med. Ha en bra dag.
Detsamma, hej. Vi byter ämne och jag säger hej till Anette Edlund i Huskvarna. Hej Anette.
Hejsan.
Du har en replik angående det här med elstödet. Det var en lyssnare igår som ringde in och berättade att han hade fått 14 öre i elstöd. Vad tänkte du om det?
Ja, jag skulle vilja börja med att kommentera föregående inringare. EU har inget militärt samarbete, EU är ett handelssamarbete.
Yes, men nu pratar vi om elstödet, Anette.
Ja, han påstår sig ha fått 14 öre elstöd. Det innebär ju då att han skulle ha förbrukat en kilowattimme på 2 månader om man bodde i elområde 1 eller 2. Och bodde han i elområde 3 eller 4 så skulle han ha förbrukat en halv kilowattimme på 2 månader. Och det verkar ju ganska osannolikt.
Ja, han sa ju att han hade olika elabonnemang, så det här var på ett av dem. Så det kan
Men en halv till en kilowattimme är fortfarande väldigt osannolikt. Det här är ju alltså ett automatiserat förfarande, och det är ju så att uppgifterna kommer direkt ifrån elleverantören, så att jag tycker hela debatten är tramsig. Hade man inte fått sitt elstöd så hade man gnällt för det. Och igår fick min mamma en restskatt på 9 kronor, så att ja, en del får mindre, en del får mer. Det innebär ju att förbrukningen, om man får lite, då har man haft en väldigt låg förbrukning, och får man mer så har man haft en större förbrukning. Så enkelt är det.
Men tycker du själv att det här med elstödet är en bra grej?
Ja, det tycker jag.
Ja.
Absolut.
Ja.
Det är väl inte sämre än några andra bidrag som betalas ut i det här samhället för allt möjligt. Elbilar eller barnbidrag eller bostadsbidrag eller socialbidrag.
Ja, det som den lyssnaren igår ville lyfta var ju också så här, men vad kostar det administrativt?
Det kostar ingenting, det är ju helt automatiserat. Ja. Det är inte så att någon sitter och lägger handen på ett brev som skickas ut till någon. Allt är automatiserat, det går in automatiskt. Det skulle kosta mycket mer att sitta och sortera ut
men Annette,
enskilda även, förbrukningar.
Även automatiserade grejer måste ju liksom, en människa se till att det blir av och kontrollera.
Ja,
och så.
Men det är automatiserat betyder att det är många hanteras mycket samtidigt. Mm. Det skulle kosta mycket mer att sitta och sortera ut enskilda elabonnemang än vad det gör och köra allting rakt över. Mm, mm. Det här är typiskt gnällande.
Men Annette, precis, det skrev du till oss igår. Alltså, måste ni alltid släppa in patetiska gnällande människor i programmet. Vill du framföra något som inte är ett gnällande då?
Ja, jag är jättenöjd. Jag fick 2300 kronor och det ska jag använda för att köpa månadskort i kollektivtrafiken. Eftersom priset nu halveras så räcker det ganska långt, nästan 5 månader faktiskt.
Och det är ganska trevligt för dig. Jättebra, ja. Härligt.
Men det innebär också att jag har en väldigt, väldigt hög elräkning, är det inte?
Ja, det var inte lika härligt då kanske.
Nej, det var det inte.
Det kom lite positivt och lite gnäll. Annette, tack för att du ville vara med här i Ring P1.
Ja, jag tycker bara vi ska poängtera att den som har fått väldigt lite pengar har också haft en väldigt liten förbrukning.
Ja, det, så är det ju. Tack Annette.
Ja.
Tack.
Mm, tack.
Hej då. Hej. Ja, vi har fått lite mejl om det här med elsparkcyklar. Rune skriver, klassa alla eldrivna fordon på samma sätt som övriga fordon med samma krav på ålder och körkort med mera. Anita skriver, instämmer till fullo, gör något åt dessa elsparkcyklar, så stressande och obehagligt. Ja, men nu vill jag ha med någon som gillar elsparkcyklar, som använder det i sin vardag. Ring in 020 22 10 10. Är du en elsparkcyklist? Säger man så? Ja, det kan man göra. Ring in 020 22 10 10. Nu säger jag hej till Johnny Åvitsland i Gnosjö. Hej!
Hallå!
Vad vill du prata om?
Jo, jag vill prata lite om pensioner och löner. Jo, det är så att jag och min fru vi har jobbat hela livet. Och jag har en pension på 11 000 kronor. Mm-hmm. Och Vattenfalls vd, hon har 1,6 miljoner i månadslön.
Inte i månadslön har, tror jag va? Utan...
Jo, i månadslön. Ja, hon har 137 gånger mer per månad. Och på årsbasis så har hon 1644 gånger mer i lön än vad jag har fått i pension. Är detta vetigt? Det är ju så skandalöst så det är helt otroligt.
Ja.
Och min fru och jag, vi har jobbat och byggt upp det här landet. Hon har jobbat 32 år på industri. Och hon får ut 7500. Vi har fått hemma fått barn och grejat och byggt upp det här landet. Så blev vi straffade på ålderns höst för man kan knappt gå runt. Detta vet vi.
Nej, jag förstår. Det finns ju alltid människor i samhället som tjänar oerhört mycket pengar. Så är det ju. Men,
ja,
men frågan är ju då liksom pensionerna. Vad ser du? Hade man kunnat förändra någonting då i pensionssystemet? Ja, eller någonting som hade kunnat göra att du och din fru får ut mer?
Ja, visst. Sen, jag är född i den skärven där 53-54.
Mm.
Och då tog vi bort den nya pensionsreformen, Göran Persson och då hans kompisar. Va? Och det är ju för jäkligt att de fördärvade hela pensionssystemet. För det är sådana här låga pensioner måste ju vara skattebefriade. Jag fattar dem inte, det är de som styr och ställer. Det uppmuntrar inte folk att gå och rösta när de håller på det här, detta viset.
Nej, det är ju val nu i september.
Ja,
vad tycker du? Är det liksom något parti som värnar mer om pensionspengarna?
Nej,
än andra?
Det är samma kålsupare allihopa. De ljuger lika och bara käbbel och tjafs. På 60- och 70-talet var det ordning och reda i politiken. Och då tog folk sitt ansvar. Sen de tog bort tjänstemannansvaret, sen har inte Sverige fungerat. Inför tjänstemannansvaret och skattebefria alla pensioner, låga pensionärer.
Men det blir lite ordning och reda.
Ja,
två väldigt konkreta förslag, Johnny. Jag tackar
ja,
för dem.
Ja.
Ha det bra, hej. Hej.
Ja, du får ha en bra dag.
Detsamma.
Ja.
Ja, då ska vi se. Vi byter ämne. Anna Lindahl från Vändelsö. Hej, Anna.
Hej.
Du vill prata om det här med östrogenbristen i Sverige.
Ja, jag tycker att det är väldigt märkligt att inte gynekologer vet om att det finns en tablett som gör att alla besvär försvinner. Jag har tagit den här tabletten i 25 år och jag har kunder på mitt apotek som också har tagit den länge och som aldrig vill sluta med den. Men det skrivs ut ganska sällan.
Ja, men varför är det så då? För det verkar populärt med andra så här, saker man tar på huden. Ja. Spray och gel och sådana grejer.
Ja, ja.
Är det bättre? Alltså den här, eller vad? Jag vet inte.
Den här tabletten tycker jag är bättre.
Okej.
Okay. Den innehåller alltså aktiva metaboliter kallas det, som kroppen omvandlar själv till två kvinnliga och ett manligt könshormon.
Mm-hmm.
Och det gör att man slipper alla besvär. Och man blir inte benskör och man får inte sköra slämpor.
Nej, men visst du jobbar på apotek eller har jobbat eller?
Ja, ja. Jag jobbar fortfarande. Ja.
Du jobbar fortfarande, ja. Men varför tror du att det har blivit så då, att folk inte vill ta de här tabletterna utan de här andra preparaten?
Jag tror inte att de inte vill ta det. De känner inte till att den finns.
Nej, okej. Okay.
När jag fick den utskriven av min gynekolog för 25 år sedan så var den alldeles ny.
Ja, okej.
Okay. Och sen har det liksom inte blivit någon succé. Jag vet inte varför. För det kanske inte är så många gynekologer som känner till den, verkar det som.
Nej. Nej, det är svårt att veta. Men ja. Nej, men så då är din uppmaning, vad är den då? Att liksom ta tabletter istället, ja, för de här?
Att de ska be sina gynekologer skriva ut det här istället.
Mm.
Ja, det är ett verksamt ämne, det får jag ju tala om. Ja. Som heter Tibolon.
Ja. Men du som jobbar på apotek, märker du av den här östrogenbristen?
Ja, absolut.
Hur då?
Därför att kunderna kommer och frågar och säger, ja, ni har väl inte heller några östrogenpreparat? Nej, det har vi inte, säger jag.
Nej, nej.
Så att det märker vi av.
Ja.
Och då tycker jag att det är så synd om en del har jag pratat med och tipsat om det här med, men det får jag väl kanske inte göra så mycket egentligen. Jag tycker att det är synd att kvinnor ska behöva lida i onödan.
Anna, tack för att du ringde.
Okej,
tack. Okay. Hej, hej. Jag ska rätta mig själv lite grann. Det är visst så att Vattenfalls vd och koncernchef tjänar ungefär 1,5 miljoner i månaden. Jag sa, men så är det väl inte. Men så är det. Så nu har jag rättat mig själv där. Ja, vi ska gå vidare. Lena Hjälte från Hagfors, hej.
Hej, hej.
Vad vill du prata om?
Ja, jag vill prata om något som är aktuellt nu med tanke på diskussionen som var från Almedalen idag om det här med kvinnor och barn och vilka som ska vara hemma och allt gjort där. Och problemet med att vi har en sån ojämlikhet mellan kvinnor och mäns löner och mellan pensionerna. Och mycket beror ju på att det är kvinnorna som fortfarande tar det största ansvaret under barnens uppväxttid. Med att gå ner i arbetstid och ta större ansvar i hemmet och sådär. Och då påverkar det pensionspoängen.
Mm.
Så jag tycker det, och jag förstår inte att det inte är så att det automatiskt sker att man delar på pensionspoängen under tiden som man har barn tillsammans. Vare sig man har dem hemma eller inte. Därför att det här är ett farleva ifrån, det blev en förändring, vi hade ju sambeskattning och då ansåg man att det var en kvinnofälla och kvinnorna skulle ut i arbetslivet och allt upp det. Och då tog man bort även den här delen trots att då kvinnor har alltså lägre löner, stannar mer hemma, går ner på deltid under tiden barnen växer upp.
Och jag det här förstår, men du vill införa det då. Men en lösning är ju annars då att kvinnor och män delar mer lika på föräldraledigheten. Vad tänker du om det?
Ja, men det är bara under en kort tid. Du har ju hela uppväxten fram till 18 år. Alltså det här påverkar, det är ju en längre tid än de här dagarna som de här dagarna man får vara hemma innebär då.
Men du menar liksom att kvinnor tar mer av vab och sådana saker, eller?
Ja, men det finns ju statistik på.
Ja, men precis. Men det måste ju inte vara så. Det hade man ju också kunnat förändra då.
Ja, men det här som jag pratar om, det är att man gör det obligatoriskt att dela på. Därför att du har möjlighet idag att avstå för den som då har högst inkomst. Kan avstå sina pensionspoäng till den andra parten då. Men det här skulle ju vara, det skulle vara alltså krav på det, att det ska vara automatiskt att detta sker helt enkelt.
Mm.
Och det går ju att göra från och med idag. Mm. Alltså det är ingen svår grej att göra. Jag tror att jag kan förstå varför det skulle vara något motstånd mot det heller. Därför att barn är ett gemensamt ansvar. Det är ju inte meningen att den ena parten då ska bli lidande av det i sin pension sen.
Nej, jag förstår. Och det är klart att det är som du säger, det är ju kvinnors pensioner är ju lägre än mäns. Så är det ju. Och det kanske beror säkert på mycket det du säger. Alltså att man är hemma mer med barn, man vabbar mer och jobbar mer deltid. Så.
Ja, och det här med att man är hemma har ju också betydelse för karriären. Då, därför att du kanske inte kan göra karriär på samma sätt eftersom man hankar efter kanske när man är hemma.
Mm.
Men det här, det finns ju, det är så mycket undersökt där och att det är ju fakta att det är på det sättet. Och hur man då har kvar en sån här enkel grej som går att göra, det vill säga att tvinga helt enkelt den som har högst lön att avstå på pensionspeng. Och sen vad man gör när barnen är uppvuxna, så då har man sig frihet att göra som man vill. Men just därför att det är ett gemensamt ansvar och kvinnorna fortfarande tar största delen av det trots allt. Det borde vara, alltså det är en skam att det är så.
Jag tänker bara att om man ska argumentera mot det här, om man skulle införa detta, skulle det kunna bli så att kvinnor är ännu mer hemma då, alltså med sina barn, skulle det kunna få någon negativ konsekvens, eller hur ser du på det?
Alltså det är två delar där. För första så tycker jag inte, alltså, ja, det här gäller inte bara kvinnor, det gäller, alltså, vad kan man säga så här, det kanske hindrar att män är hemma mer, att man har den här ojämlikheten därför att man inte har lust att avstå från det också. Mm. Så det kanske skulle bli en positiv effekt av det hela. Därför att jag personligen anser alltså att det här med att man ska jobba 8 timmar, alltså heltid, 2 föräldrar, är en bidragande orsak till att vi har mycket av de problemen som vi har. Så att, men jag ser det inte som en negativt att man är hemma med sina barn.
Nej.
Däremot, och det behöver inte vara just kvinnor som är, det spelar ingen roll vilken av föräldrarna som är hemma, men det skulle, barn behöver mer av sina föräldrar hemma, och hur man sen löser det, det är en annan sak.
Mm. Lena Hjälte, tack för att du ringde till programmet idag.
Ja, tack ska du ha.
Tack
för att komma fram. Hej då, hej.
Hej. Vi ska byta ämne. Gunnar Eriksson från Älvsbyn. Hej Gunnar.
Ja, men hej.
Vad vill du prata om?
Jag vill prata om en sak som är viktig och som berör varenda människa som är född på jorden. Och det är det här att vi har, vad vi vet, en enda planet i hela universum där det finns liv.
Ja, just det.
Och nu den här årstiden när man rör sig så är det ju fantastiskt. Älvarna forsar, jag bor i Norrbotten. Älvarna forsar, fåglarna sjunger och det bara växer så det knakar överallt. Och det är otroligt. Varje, det här man ser barnen prata om, barn och födelse, så det är otroligt att se alla dessa glada barn som springer kring och leker och sånt. Och samtidigt har vi då massa män framförallt som hotar hela tiden det här livet. Män som troligen har kommit snett. Och hur kan det komma så att vi människor väljer män som Trump och Putin och det som hotar oss alla?
Ja, vad tror du att det beror på då?
Ja, det kan jag undra på. Det funderar jag på mycket. Har jag gjort det inte hela mitt liv. För jag är en gammal anarkist. Jag anser inte att någon människa är mer värd än någon annan.
Nej.
Och det säger man också oftast i kyrkorna. Men ändå bygger man ju hierarkier där också. Med biskopar och präster, överpräster, underpräster och allt vad det är. Alltså det är otroligt. Och när vi lever på en planet som vi idag vet är den enda planeten i hela universum där det finns liv. Och det är fascinerande. Jag var mycket intresserad av astronomi redan innan skolåldern. Alltså, det är helt otroligt att tänka sig att enormt. Och så vet vi att det finns bara en enda planet där det finns liv.
Mm.
Och då ska vi vara hotade. Det ska det hotas, det livet hela tiden.
Men vad tror du att det beror på? Du säger själv att du är anarkist. Men liksom, människans natur verkar det ju, om man ser på hur det ser ut, verkar finnas både behov av hierarkier och... Och stridigheter verkar liksom uppkomma hela tiden.
Ja, men vi är ju inte djur. Vi är ju människor. Eller hur? Vi är ju människor. Vi anser ju att vi är människor. Och vi har ett begrepp som heter humanism.
Ja.
Och att vi har ju i FNs deklaration så att varje varelse av kvinna född erhåller fulla värdighet i samband med födelsen.
Mm. Det piper någonting i din bakgrund där.
Ja, nej.
Det är något pipande.
Jag hör ingenting.
Nej, det är...
Jaha, det, ja. Nu hör jag det. Hörde du det? Vad konstigt. Det är någonting... men du hör mig ändå.
Ja, det gör jag. Det
var bara... Men då menar jag så här att det borde varje politiker och FN ta upp den här frågan och så. Jag menar...
Ja, men Gunnar, det jag försökte fråga dig om var, kan man verkligen göra någonting åt den mänskliga naturen? Du säger att men vi är inte djur. Nej, det kanske vi är. Eller liksom, det...
Men mänskliga, vi har ju kultur. Vi har ju kultur, människokultur. Mm. Vi har ju författare, vi har ju skribenter, målare, musiker och allting. Vi har ju en kultur. Och den borde man ju värna mer om istället för den destruktiva verksamheten som krig och elände och maktstrukturer.
Mm. Hur ska du få människor att tänka som du då, Gunnar?
Vadå?
Hur ska du få människor att tänka som du?
Ja, det vet jag inte. Jag talar om vad jag står hela tiden och gjort sedan jag var barn. Jag menar, jag hade ju föräldrar då, framförallt en pappa som var verkligen medveten om att vi är beroende av det som växer, oavsett om det är äpple eller päron, eller jag menar det är havre och
Gunnar Eriksson, nu får vi avsluta. Tack för detta inlägg i Ring P1. Hej då, hej. Ja, Ring P1 är slut för idag. Programmet gjordes av producent Tove Orbeck, digitala redaktörer Erika Libeck Lindahl och Marie Schnell. Tekniker Peter Lindqvist, i telefonslussen svarade Filippa Jangmalm och Malin Lindholm. Jag heter Emrasper och vi är tillbaka imorgon med Ring P1. Tack för nu.